Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Vi fattar han säger, bab fadlu suhur, dygden av att äta suhur. Och suhur brukar vi översätta till frukost. Och det här är en rekommendation när man fastar, att äta någonting innan fajr. Frukost blir då innan fajr. Och ordet suhur kommer från sahar, som är den sista delen av natten innan fajr. Och suhur är då att äta denna frukost. Och as-sahur med fetha blir vad man äter. Hör ni skillnaden? Suhur och sahur. Suhur är att äta. Sahur är vad du äter. Okay? Det är som wudu och wadu. Wudu är att tvätta sig. Wadu är vattnet som du använder när du tvättar dig. Okay? Så bara en fetha, en liten, vad säger man på svenska, en liten, ja, en liten streck ändrar på hela betydelsen av ordet. Och mashallah, arabiska är ett väldigt rikt språk. Nah. Så rekommendationen att äta suhur när man ska fasta. Och författaren nämner där Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. En ät och drick tills ni kan skilja på den vita och den svarta linjen eller snöret vid soluppgången. Det vill säga, som han säger här, فَالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, det vita strecket, är dagen, och الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ, det är natten. Yani, ät och drick under hela natten så länge tills det att morgonen går in. Gryningen går in, då måste ni sluta äta. Nah. Och han nämner här också hadithen från Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: Tasahharu fa innahu mubarakun. Ät frukost, för den är sannoliken välsignad. Och i den andra hadithen: Tasahharu fa inna fi suhur baraka. Ät suhur, för det finns sannoliken i suhur baraka. Och vi kommer förklara det här ordet. Och sen så sa han också att profeten alaihi salatu wassalam, det berättas här från Abdullah, profeten alaihi salatu wassalam, att han sa: skillnaden mellan våran fastan och Ahlul Kitabs fasta är att vi äter as-suhur. Ja. Så dessa tre hadither tyder på vikten av att äta as-suhur. Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Ät suhur, för det finns sannoliken välsignelse i att äta den här frukosten. Och det är väldigt avgörande när man äter suhur för att klara av fastan. Och speciellt för oss som kommer att fasta i nästan 20 timmar. Då behöver vi all energi vi kan få. Så ät suhur, för den är välsignad. Och de lärde har förklarat vad menas med att den är mubarak, den är välsignad. På vilket sätt blir den välsignad? Ett, för att du följer profetens vägledning, och allt som han gjorde är välsignat. Allt som profeten gjorde alaihissalatu wassalam är välsignat. Allah säger i Koranen: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Ni har sannoliken en god förebild i Allahs sändebud. Så hela livet är baraka så länge du följer profeten Muhammad alaihissalatu wassalam. De lärde säger också att den ger dig styrka att klara av att fasta under dagen. Den ger dig styrka att klara av att fasta under dagen. Och den ger dig energi så att du orkar dyrka Allah under dagen, utöver fastan. För det är inte bara att du ska fasta, du ska klara av att be. Och du ska gärna läsa lite extra Koran, göra dhikr, göra dua. Kanske andra former av välgörenhet. Gå och hjälpa fattiga. Kanske gå och besöka sjuka och liknande. Och allt det här kräver energi. Och var får du den ifrån? För mat. Så ät suhur. Och en annan aspekt också, att om man inte äter suhur så kan det finnas chansen att man blir tjurig och grinig. För man är hungrig, man har inte ätit någonting. Och då kan man kanske få kort stubin, tappa temperamentet. Och bli en grinig och tjurig människa. Vilket kan leda till att man kanske säger eller gör någonting dumt. Vilket går emot gärna själva syftet med fastan. Eller hur? För när man fastar ska man ju vara en så god människa som möjligt. En annan sak som också är välsignelse med fastan, eller med att äta suhur, är tiden man gör det på. As-sahar. Den tiden då Allah Azza wa Jalla stiger ner till den lägsta himlen. Och det är en välsignad tid. Där våran dua, våran åkallan blir besvarad. Som du har nämnts i hadithen. Våran tauba, våran ånger blir accepterad. Så att när man är vaken den tiden så har man kanske också möjligheten att be witr. Man kanske har möjligheten att göra dua. För att man är vaken den tiden. Till skillnad från i vanliga fall kanske man ligger och sover den tiden. Så det är en välsignad tid när man sitter där, man äter frukost och man gör dua. Inshallah, din dua blir besvarad. Så på så sätt är det också en välsignad måltid. Det har också nämnts i andra hadither att Allah och änglarna yusalluna ala al-mutasahhirin. Yani Allah azza wa jall yusalli. Och det menas här att Allah yani ger rahma, eller Allah prisar, Allah talar väl om den personen som äter suhur. Och änglarna också ber om förlåtelse och rahma för personen som äter suhur. Så subhanallah, du är vaken där på morgonen, äter dina mackor, äter din filmjölk eller dadlar. Och änglarna är där och gör dua för dig. Helt balash, helt gratis, mashallah. Så gör änglarna dua för dig. Och ni vet änglarnas dua, det är väldigt, en stor chans att den blir besvarad. Eller hur? De är syndfria och de är nära Allah subhanahu wa ta'ala. Så, mashallah, du får denna belöning också. Då kanske någon säger så här, men wallah, jag har svårt att äta frukost. Jag har svårt att äta frukost, jag har ingen aptit på morgonen. Och det är fullt förståeligt. Människor är olika. Men man ska äta även om det är någonting litet. Även om det är någonting litet. Och då har det nämnts i hadithen, till och med om det är en klunk vatten. Till och med om det är några klunkar vatten. Jag underskattar inte. Du behöver inte äta ris och kött och bröd. Kan du inte kallas? Ät några dadlar. Drick lite vatten, drick ett glas mjölk. Någonting i alla fall. Häng med. Och inshallah det kommer hjälpa dig att ta dig igenom dagen. Och beträffande dadlar så har profeten alaihissalam sagt ni'ma suhur al-mu'min at-tamr. Vilken förträfflig suhur, frukost det är för den troende att äta dadlar. Och denna hadith finns i Abi Dawud, den är sahih. Så här prisade profeten alaihissalam vikten av att äta dadlar till frukost. Och ni vet ju dadlar, de har den här mashallah unika egenskapen av att de innehåller allting som du behöver för att överleva. Eller du kan leva på dadlar. Dadlar och vatten. Som profeten alaihissalam ibland gjorde under svåra förhållanden. Det kunde då gå 2 månader och det enda han åt var dadlar och vatten. För dadlar innehåller vad? Fibrer, proteiner, kolhydrater, vitaminer, allt. Allt som du behöver finns i dadlar, subhanallah. Och därför om du läser, googla upp, kolla, vad innehåller dadlar för någonting? Ni kommer bli förvånade över den långa listan på vad det innehåller, subhanallah. Och också att den sakta upplöses i kroppen. Den ger dig energi under hela dagen. Det finns, vad heter det, snabba kolhydrater och långsamma kolhydrater. Och just att dadlar är någonting som då ger dig styrka under hela dagen. Så underskatta inte den här suhur-frukosten. För den är välsignad. Och välsignad kan också här betyda att det är lite men det ger dig stor styrka. Men det äter lite men det hjälper dig att ta dig igenom dagen. För det är också baraka. Och ni vet ju, vi gick igenom sira i profetens liv, alaihissalam, hur många gånger blev inte lite mat jättemycket med Allahs välsignelse? Hur många gånger åt sahaba inte lite, men det gav dem mycket energi? Så att det ger dig välsignelse. Och hela Ramadan är generellt en välsignad månad. Profeten alaihissalam, han sa Ja'akum Ramadan shahrun mubarak. Månaden av Ramadan har kommit, en välsignad månad. Så att ni kommer märka att det är mer baraka i den här månaden. Och därför, ett levande exempel på detta är ni själva. Och jag frågar er, till exempel nu, vi är utanför Ramadan. Om du inte äter på 3-4 timmar, du blir hungrig, eller? Du vill ha en macka. Du äter frukost, ibland fika, lunch, mellis, kvällsmat, kvällsmacka. Det är så mycket. Och ändå, du känner hunger, eller hur? Men subhanallah, i Ramadan ibland, du äter suhur. Och sen kanske 3-4 på eftermiddagen, du är inte ens hungrig. Är det inte så? Är det inte så? Du känner att det är lugnt. Jag kan fasta, jag klarar av att fasta. Det du trodde skulle vara svårt blev helt plötsligt lätt. Varför? För det är med Allahs hjälp. Allah välsignar. Allah ger baraka i den här månaden. En annan sak som också är relaterad till suhur. Det är att äta den här frukosten är en ibada. Det är en dyrkan. I vanliga fall, om du går och käkar nu, det är inte en dyrkan. Det är ingenting som du får någon belöning för. Men när du äter suhur så får du belöning. Varför? För att det är någonting som profeten alaihissalam har beordrat. Och att följa honom är en sunna eller en del av aspekt av islam, vilket du belönas för. Så subhanallah, det här tar dig då närmare till Allah azza wa jal. En annan sak som också författaren här nämner, att de lärda rekommenderar att man skjuter upp på as-suhur, att man äter den så sent som möjligt, strax innan fajr, innan gryningen. Och det nämndes från Anas radiallahu anhu att man frågade Zayd bin Thabit, och han sa: vi åt suhur tillsammans med Rasulullah alayhi salat wa salam, och sen så ställde vi oss upp för att gå och be. Och då så sa man: hur långt var det mellan suhur och bönen? Och då så sa han: ungefär tiden det tar att läsa 50 verser. Och den här hadithen sahih. Yani, vad menas med detta? Att man skjuter upp på suhur så mycket som möjligt. Till exempel nu, det står här fajr klockan 3 ungefär. Då är det sunna att äta till klockan 3. Inte att du äter suhur klockan 2. Utan ät till klockan 3. Så sent som möjligt. Det här är en rekommendation. Men kanske man säger, men vadå? Ska man inte göra imsak? Ska man inte sluta äta en kvart innan för att vara på säkra sidan? Vad säger ni? Halfi imsak? Ska man göra imsak? Nej. Utan man ska äta så sent som möjligt. Så pass att profeten alaihissalam har sagt att om man kallar till adhan och du har en kopp i handen, ett glas i handen, så ska du inte sätta ner det tills du tagit ditt behov av glaset. Du har ett glas vatten och du hör adhan, eller mobilen låter, fajr går in. Det är samma sak. Måste du då sluta dricka, eller får du dricka det du har i handen? Du får dricka det du har i handen. Du får svälja det du har i munnen. Och du behöver inte sätta ner koppen tills du druckit det du vill från koppen. Och det här indikerar på att du får äta in i det sista. Fram tills det att man gör adhan. Och till och med under adhan så får du fortsätta dricka. På villkor av att du har koppen i handen. Okej? Och det här motbevisar då att man ska vara på säkra sidan. Och man ska sluta äta 10 minuter, en kvart innan. Suhur. Taib. Nah. Nästa kapitel, ta'jil al-fitr, att påskynda brytandet av fastan. Al-fitr, al-iftar, betyder ju på svenska att bryta sin fasta. Att äta någonting för att bryta fastan, eller dricka någonting. Och där nämner författaren hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: la yazalu an-nasu bi khayr ma 'ajjalu al-fitr. Att folk kommer vara på gott så länge de påskyndar att bryta fastan. Och denna hadith är i Bukhari och i Muslim. Och det nämns också i vissa hadither att min umma kommer att vara på min sunna så länge de påskyndar sig, eller påskyndar att bryta fastan. Nah. Och här säger Imam Baghawi att de lärda baserat på denna hadith istahabbu. De rekommenderar att man skyndar sig med att bryta fastan då man är säker på att solen har gått ner. Då man är säker på att solen har gått ner. Och det här är en jätteviktig sak. Yani, solen går ner typ 8:55 till exempel. Då är det sunna att bryta fastan så fort man kallar till bönen. Okej? Om vi har två personer. En bryter fastan när man gör adhan, när bönetiden går in. Och en annan säger, jag älskar att fasta, jag ska fasta en kvart extra. Eller jag vill vara på säkra sidan. Eller jag vill vara bättre än dig, jag ska fasta en kvart extra. Vem är bäst? Den som följer sunnan, och vem är det? Den som bryter så fort som möjligt. Trots att han fastar mindre än den andra är han bättre. Mer gudfruktig och närmare till Allah och han får mera belöning. Hänger med? Och det blir en form av tanattu, yani extremism, att skjuta upp och att bryta fastan. Det är helt fel. Utan när solen går ner bryter man fastan. Men här nämnde författaren en väldigt viktig sak. Han sa, när man yani garanterat att solen gått ner, tayaqqan. Varför? För som ulema här nämner, så har vi att folk är av tre olika kategorier. De som bryter fastan för snabbt, innan maghrib. De som bryter fastan för sent. Och de som bryter fastan i rätt tid. Och vi har alltid det här. De två extrema, åt det hårda hållet och lätta hållet. Och sen har vi de som går medelvägen. Och det är de som vi alltid ska eftersträva att följa. Så vi har de som stressar. De bryter fastan innan det att solen har gått ner. Och det här är självklart haram i islam. Det är inte tillåtet. Och en sådan fasta är ogiltig och han måste ta igen den dagen. Även om han bryter fastan 2 minuter innan maghrib. Om han gör det med flit så måste han ta igen den dagen. Okej? Så man ska vara säker på att solen har gått ner. Det är det viktigaste. Och då kan man idag följa dessa appar eller dessa tabeller som finns. Eller om man bor i ett muslimsland och man hör adhan, det är då man bryter fastan. Men vissa de är så här, de bryter fastan innan och så vidare. Man ska vara försiktig med det. Och absolut inte göra det. Så länge man inte är säker på att solen har gått ner. Okej? Och till och med om du är i moskén. Och det här är en fråga som ofta kommer. Att i moskén så gör man iftar och man bryter fastan för sent. Till exempel de säger den här tiden är 3 minuter för sent. Och du sitter där, du vill bryta fastan. Du vet att maghrib har gått in. Låt bli. Orsaka inte problem. Om alla ska bryta fastan efter 3 minuter, ska du sitta och äta framför folk? Och kommer säga, vad håller han på med? Eller hur? Och islam, yani, verkligen uppmuntrar till allt som leder till förening, yani, till ulfa, till att man håller tillsammans. Man ska inte splittras. I när Ramadan börjar och när man bryter fastan. Allt det här ska vi försöka göra tillsammans. Och inte individuellt. Att du börjar fasta en dag, jag börjar fasta en annan dag. Du bryter fastan en tid, jag bryter fastan en annan tid. Det här splittrar muslimerna. Utan vi bryter fastan tillsammans. Okay? Men är du hemma och du är säker på att det är maghrib, bismillah, du får bryta fastan. Även om någon annan skulle bryta fastan senare. Det är deras problem. Men man måste också ha hikma och undvika att då orsaka problem och splittring. Ja. Han säger här i hadithen, folk kommer fortsätta vara på gott så länge de skyndar sig i att bryta fasta. Och i vissa hadither, det kommer att komma en tid då de väntar med att bryta fastan tills det kommer stjärnor på himlen. Det är betydelsen av hadithen. Det kommer att komma ett folk som inte är på khair, som inte är på gott, som väntar med att bryta fastan tills det kommer stjärnor på himlen. Och subhanallah, profeten a.s. talade sanning. Det har kommit vissa sekter avvikande som väntar med att bryta fastan. Tills yani Isha-tiden nästan. Subhanallah. Och det här såg vi i Medina. Vi gick till moskén för att bryta fastan. De gick bort från moskén. För de ville inte medverka när vi bröt fastan. Ja. Så subhanallah. Och vissa extrema grupper, de här kommer från Iran och Irak och så vidare. Så subhanallah. Det här går helt emot sunnan. Och det är extremism. Och det bevisar att de inte är på khair. De är inte på gott. Och de följer inte profetens sunna, alaihi salatu wassalam. Ja. Författaren nämner också att en man som heter Ata eller Masruk och Atiya gick in till Aisha och de sa ja om al-mu'minin. Det var två män från profetens sahaba sallallahu alaihi wasallam. En av dem skyndade sig i att bryta fastan och skyndade sig i att be maghrib. Och den andra brukade skjuta upp att bryta fastan och brukade skjuta upp bönen. Och då så sa Aisha, vem av dem bröt fastan först och bad först? Och då så sa man Abdullah ibn Mas'ud. Och då så sa hon, det var så här som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjorde. Och den andra av sahaba, det var Abu Musa, innan han som väntade. Inne Aisha radiyallahu anha klargör här att den av dessa två sahaba som har rätt, det var Abdullah ibn Mas'ud. För det han gjorde, det var i enlighet med sunna. Och Abu Musa kanske var ursäktad. Han kanske hade ta'wil i den här frågan. Men det som är mer korrekt är att följa profetens sunna, alaihi salatu wassalam. Han nämner också en till hadith här från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Allah azza wa jall, eller han säger att profeten alaihi salatu wassalam säger att Allah azza wa jall säger, de från mina tjänare som jag älskar mest är de som bryter fastan snabbast. Och han nämner en liknande hadith. Ja. Så han säger här, de mest älskade från Allahs tjänare är de som är snabbast i att bryta fastan. Och här lär vi oss också att vissa tjänare, vissa muslimer är mer älskade hos Allah än andra. Och att man kan uppnå Allahs kärlek genom att göra vissa goda gärningar. Hänger ni med? Man kan bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att bli älskad av Allah azza wa jall är ett av de högsta målen en muslim ska ha i detta liv. För är du älskad av Allah så är du inshallah från hans awliya och du är inshallah i paradiset. Ja? Så att bli älskad av Allah är ett mål som alla muslimer ska eftersträva. Och det finns vissa saker som leder till Allahs kärlek. Men här är en utmärkande egenskap och det är att man håller fast vid sunna och man skyndar sig i att bryta fastan. Då leder man, det leder till Allah subhanahu wa ta'alas kärlek. Och hadithen bevisar också att det också är en dyrkan att bryta fastan. På samma sätt som det är en dyrkan att äta suhur, är det också en dyrkan att äta iftar. Så subhanallah, när du sitter där och äter din iftar, så får du inshallah belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. En annan fråga som författaren tar upp. Han säger här, om en person skulle råka bryta fastan en molnig dag och sen ser han att solen fortfarande inte gått ner, då ska han ta igen den här dagen enligt de flesta lärda. Men vissa andra lärda som Ishaq ibn Rahoya säger att han inte behöver ta igen fastan. Och detta berättas också från Al-Hassan al-Basri. Och de liknar den här personens situation med en person som råkar äta av misstag. Ja. Det här är en viktig fråga. Vad händer om man råkar bryta fastan av misstag? Yani, du är ute i skogen och du vet att Maghrib är runt 9-tiden. Du tror att klockan är 9 och det är jättemolnigt och det är jättemörkt. Och du bryter fastan. Du är nästan övertygad på att det är Maghrib. Och sen subhanallah, molnen försvinner och du ser att solen är på väg ner. Det är någon minut kvar till Maghrib. Du börjat fastan för tidigt. Ja. Eller tvärtom. Någon säger till dig, Maghrib är 9. Och du bryter fastan 9. Och sen säger någon, vadå? Det är inte 9, den är 9:05. Efter att du har ätit. Så du börjat fastan för tidigt. Och då kommer den här frågan hos de lärda. Måste man då ta igen den dagen eller inte? Eller är man ursäktad? Och där finns det två olika åsikter. Wallah alam, al-jumhur, majoriteten, säger att personen ska ta igen dagen. Han ska ta igen den här dagen. Medan vissa andra ulema, som här då nämndes, Ishaq, al-Hassan, och även vissa sahaba, och idag Sheikh ibn Taymin, ibn Taymiyyah, är på åsikten att man inte behöver ta igen den dagen. Gärna om du verkligen trodde att det var rätt och du råkade äta då av misstag. Och sen får du reda på att det fortfarande inte är maghrib. Då låter du bli att äta tills solen går ner. Och de säger att du inte behöver ta igen den här dagen. Varför? För de säger att det finns en autentisk hadith där sahaba en dag var ute på en resa och de bröt fastan i tron på att det var maghrib. Det var molnet. Och sen försvann molnen och profeten alaihissalam sa inte åt dem att ta igen den dagen. Hänger med? Han sa inte åt dem att ta igen den dagen. Och vi vet att det är hans skyldighet att säga till om någonting som är fel. Han får inte skjuta upp på att ge folk den information de är i behov av. Så här, om det vore så att de skulle ta igen den dagen, då skulle han ha sagt det. Och han skulle inte ha väntat med att säga det. För det var tid och plats att säga det. Men han sa det inte. Och då använder de det som ett argument på att man inte behöver ta igen den dagen. Men vill man vara på säkra sidan så kan man följa majoriteten och ändå ta igen den dagen. Okay? Och de säger samma sak när det kommer till suhur. Om du råkar äta och dricka för sent. Du trodde att man får äta till klockan 3 men du får bara äta till 2:30 till exempel. Du följde fel tabell. Eller din klocka slutade funka. Eller någon gav dig fel information. Och så vidare. Och du råkade äta för länge av misstag. Och du verkligen trodde att du gjorde rätt. Inte att du bara var nonchalant och inte brydde dig, utan du verkligen trodde att det här var rätt. Och så visade det sig att det var fel. Eller du äter och el muaddin försov sig, ett muslimsland. Han som gör adhan. Och han gör adhan 10 minuter för sent. Ska vi säga att din fasta är ogiltig? Nej, den är giltig. Och du får ingen synd på det. Hänger ni med? Och det är samma sak som en person som under dagen råkar äta eller dricka av misstag, av glömska. Han är också ursäktad. Och han ska fullborda sin fasta. Författaren säger också sen här kapitel att en person bryter fastan då kvällen kommer in. Och han nämnde där hadith Abdullah ibn Abi Awfa som sa att vi var på en resa tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och när solen gick ner så sa en man då sa profeten alaihissalam till en man, gå ner och blanda våran mat. Det var någon form av gröt. Yani, gå ner och blanda gröten. Och då så sa Rasulullah, ja Rasulullah, ska vi inte vänta tills kvällningen? Och då så sa han, gå ner och blanda. Och då sa de, ja Rasulullah, ska vi inte vänta, det är fortfarande dag. Och då så sa han, gå ner och blanda. Och då gick de ner och blandade till honom den tredje gången de sa detta. Och profeten alaihissalam drack från den här drycken. Och sen så pekade han mot öst. Och så sa han, om ni ser kvällen komma härifrån så har den fastande brytit sin fasta. Ja. Och den här hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Den här hadithen är väldigt viktig. Då säger här ulema att sahaba var ute på en resa. Och det var ovanligt ljust. Som det kan vara i Sverige på sommaren, ni vet. De säger maghreb, men det är typ så här ljust, eller hur? Solen har gått ner. Till skillnad på vintern, om det är maghreb, det är nästan kolsvart. Är det inte så? Så en person kanske säger, men det är för ljust. Solen, eller den skiner inte, men det är fortfarande ljus på hela himlen. Och kanske då får för sig att man inte ska bryta fastan. Man ska vänta lite. Vilket var det som hände i det här fallet. Profeten alaihissalam sa, ja, det är tid att bryta fastan. Och de sa nej, vi väntar lite. I tron på, inte att de trotsade profeten eller inte trodde på honom. Men kanske tänkte att det är för tidigt. Det är fel, det är fortfarande dag, det är inte maghrib och så vidare. Men det var maghrib. Och han betonade då, fixa maten, fixa maten, fixa maten. Och sen så drack han. Och sa om solen har gått ner i öst, kallas, då har maghrib gått in och den som fastat brytit sin fasta. Så det här bevisar då att man får bryta fastan så fort det är maghrib, även om det skulle vara jätteljust. Det är jätteviktigt. Det viktigaste är inte hur ljust eller mörkt det är på himlen, utan det viktigaste är att solen har gått ner. Okej? Okay? Så även om det skulle vara jätteljust och solen har gått ner, så ska du bryta fastan. Så enkelt är det. Och här så sa också profeten alaihissalam att om solen då gått ner i öst så har den som fastat brytit sin fasta. Och det finns två tolkningar på den här meningen. Den ena tolkningen, som inshallah är den mest korrekta, är att personen då har rätt att bryta sin fasta. Och den andra tolkningen är att han rent, yani han har brytit sin fasta, även om han inte äter och dricker. Yani så fort solen går ner, då är din fasta bruten. Men den åsikten är inte korrekt, som de lärda säger. Utan vad som är mer korrekt är att det är tillåtet att äta och dricka. Nej. För om fastan skulle vara bruten av att det bara är Maghrib, vad skulle då vara nyttan av att profeten alaihissalam uppmanar oss till att skynda oss med att bryta fastan? Om den ändå bryts så fort det är Maghrib. Så den korrekta betydelsen är då att när Maghrib har gått ner så får man bryta sin fasta. Nästa kapitel, förbudet för el-wisal när man fastar. Och el-wisal betyder här att man fastar 2 dygn i rad. Yani, du äter suhur, fastar en hel dag till nästa dag, äter ingenting och fastar till Maghrib dagen efter. Okej? Okay. Och det här var någonting som profeten alaihissalam gjorde. Och vi kommer nämna här, får andra göra det, får andra inte göra det. Och författaren nämner här hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah alaihi salatu wasalam säger: Iyakum wal wisal. Jag varnar er för el wisal. Iyakum wal wisal. Och då så sa sahaba: ja Rasulullah, du gör el wisal. Och då så sa han: jag är inte som er, utan min herre ger mig mat och dryck på natten. Ta istället, eller gör istället, de gärningar som ni klarar av. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Nej. Tayyib. Majoriteten av de lärda, och inshallah det är den korrekta åsikten, säger att det är haram. Vi får inte göra el-wisal. För att profeten alaihissalam här förbjöd att man gör el-wisal. Och när sahaba sa: men du gör det. Det visar också på hur mån han var att följa hans sunna, även om det var något jättesvårt, som att fasta 2 dygn i rad. Så sa han: nej. Yani, jag är inte som er. Allah ger mig mat och dryck. Och det här är unikt. Det är inte för de andra. Om vi gör det får vi inte det här. Yani, Allah ger honom energi på ett sätt som vi inte kan förstå oss på. Så därför säger ulema att det här är en unik egenskap för profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och sen gav han sahaba istället rådet att ta dem av gärningar som de klarar av. Och det är ett jätteviktigt råd. Khudu min al-amal ma tutiqun. Yani, överbelasta inte er själva. Yani, ta inte saker och ting som ni inte klarar av. Varje människa måste klara eller känna på sin egen nivå. Och inte överbelasta sig själv. Ibland gör man det felet, speciellt som ny muslim eller ny praktiserande. Man ser på den som varit praktiserande kanske länge. Eller någon sheikh. Eller man läser en berättelse om någon som levde för 1000 år sedan. Och man vill vara som honom. Och då kanske man överbelastar sig själv. Och det funkar inte. Så att, jätteviktigt att man aldrig tar mer än vad man kan. Utan man gör de gärningar som man klarar av. Och då talar vi självklart här om frivilliga gärningar. De obligatoriska, de klarar vi av. Du måste be 5 gånger om dagen. Du måste fasta ramadan. Och så vidare. Då kan du inte säga att jag klarar inte av att be 5 gånger om dagen. Eller en kvinna säger: jag klarar inte av att ha hijab. Det är mer än vad jag kan. Nej. Det där är vad du kan. För det är obligatoriskt. Och Allah lägger inte en börda på oss som vi inte kan. Hänger ni med? Vi talar om frivilliga gärningar. Yani en person är inte van att läsa böcker. Och så hör han om någon som läser Koranen på 3 dagar. Och han säger: jag ska också läsa Koranen på 3 dagar. Det kanske inte funkar. Du kanske behöver 1 månad för att läsa Koranen. Kanske behöver läsa en juz om dagen. Eller 1 vecka. Eller 10 dagar. Hänger med? Du kanske läser om någon som fastar varannan dag. Och din kropp är svag och klarar inte av det. Alltså, fasta inte varje dag. Fasta 3 dagar i månaden istället. Fasta mindre. Och så vidare. Så att man liksom jobbar sig uppåt. Känner av vad man klarar av. Och överbelastar inte sig själv. Vad händer när man överbelastar sig själv? Och det är också något som shaitan vill. Shaitan kommer till nya muslimer som är ivriga. De brinner för islam, de bara njuter av sin iman. Och han kommer och pushar dem till det yttersta. Yani gasen i botten. Gör allting och gör allting till max. Och allting ska du ta på det hårdaste sättet. Vad händer när man gasar gasen i botten? Till slut, du kraschar. Är det inte så? Och samma sak med islam. Yani överdriver du, kommer du krascha. Och därför så nämndes den här liknelsen av en person som yani ska ta medelvägen. Annars är det som en person som ger sig ut på kamelen genom öknen på en resa i full fart. Utan att stanna eller vila eller låta kamelen vila eller dricka. Och vad händer? Kamelen kommer till slut och kraschar. Och då sitter du där ute i öknen med en död kamel. Och du kan inte ta dig tillbaka. Och halas, du kommer dö. Du når inte ditt mål. Och halas, du kunde istället ha tagit lagom. Yani. Res, vila, låt kamelen äta, dricka, sov. Och sen kommer du fram till målet. Och samma sak med islam. Man måste kämpa. Men ibland, alltså vila. Göra vanliga saker. Gå ut och promenera. Läsa en bok. Träna. Yani vanliga saker. Laga mat. Vara social och så vidare. Och inte bara tro att islam 24-7, inte gå ut från moskén, yani dyrka Allah dygnet runt. Det blir också, det går inte. Profeten Ali Sattaslam, han sa till sahaba, han sa en timme för det, en timme för det. Yani en timme för familjen, en timme för Allah. Var social, gå ut och lek med barnen, inte haram, det är halal. Så att ta de avgärningar som ni klarar av. En annan viktig punkt här. Det nämns också i hadithen att en annan hadith i Bukhari att profeten a.s. sa La tuwasilu. Gör inte wisal. Alltså fasta inte två dygn i rad. Men om ni vill utföra wisal så ska ni göra det till fajr. Yani de sahaba som insisterade men vi vill fasta som dig. Han sa gör inte det. Det är bättre att du bryter fastan när solen går ner. Men om ni insisterar på att fasta längre då får ni göra det max till sahar. Till i morgonen. Vilket innebär då att du fastar från suhur till suhur. Yani nästan 23 timmar. Det är tillåtet, men det är inte bättre. Det är bättre att fasta till maghrib. Hänger ni med? Och den här hadithen är jätteviktig. Att profeten a.s. tillät att man fastar från suhur till suhur. För det finns vissa som säger att nu i Sverige när dagarna är långa så får vi bryta fastan ut med Mekkas tid. Vi behöver inte fasta mer än 18 timmar för det är skadligt. De säger det är skadligt. Sådär. Därför får man inte fasta mer än 18 timmar och man måste eller man ska bryta fastan efter ett annat land. Och den här fatwan tyvärr börjar få lite fotfäste i Sverige. Vissa har ringt och speciellt de som bor i norra Sverige säger att det finns folk som praktiserar den här fetvan. De bryter fastan klockan 6 eller 7. Klockan 6 eller 7 bryter de fastan och säger att vi fastar efter Mekkas tid. Och då säger de varför? För man får inte fasta mer än 18 timmar. Okej, här tillät profeten Al-Islam att du fastar 23 timmar. Har han tillåtit någonting som är skadligt för oss? Har han det? Nej, det har han inte. Så den här hadithen motbevisar att man inte får fasta mer än 18 timmar. Och värt att lägga till är att ingen stor lärd inom islam har kommit med den här fatwan. Att man får fasta efter Mekkas tid. Det är påhitt. Och vi talar nu om de platser där det finns dag och natt. Vi talar inte om det är dag 24-7. Alltså om solen inte går ner, då är det en annan bestämmelse. Då ska man fasta efter närmaste stad. Och vissa säger Mekka och så vidare. Men det är korrekta efter närmaste stad som har en regelbunden soluppgång och solnedgång. Okay? Vilket också innebär att dagarna blir långa. Vi talar här om, som nu i Sverige. Även i de nordligaste delarna i Ramadan så kommer Maghrib att vara typ kanske vid 11 tiden. Och det är 2 eller 3 timmars natt. Då måste du fasta. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att man ska äta och dricka från man ska äta och dricka till soluppgången och sen låta bli att äta och dricka fum atim och siyama ila lejl och fullborda sen fastan till natten. Så länge det finns natt så måste man fasta och bryta fastan vid makrib även om dagen skulle vara lång. Hänger med? Och det är det som är fasta. Om du öppnar en bok i fiqh och kollar vad är definitionen av fasta, då säger alla de lärda, det är att fasta från soluppgång till solnedgång. Och du finner ingen lärd som säger att fastan är att fasta från morgonen till halva dagen. Det finns ingenting i islam som heter halvfasta. Att du bryter fastan innan solnedgången. Det här har ingen lärd sagt på 1400 år. Tills vi kom till den här tiden där vem som helst börjar prata om islam. Ja, ni läkare och forskare och ingenjörer och fotbollsspelare, jag vet inte vad, alla ger fett på. Och då blir det kaos. Lä. Utan fasta till solnedgången. Men kan du inte? Du kan inte fasta kanske 20 timmar på grund av sjukdom, ålder, på grund av någonting. Då är det ursäkta. Då får du bryta fastan och ta igen fastan efter ramadan. Hänger ni med? Och ett jättestarkt argument mot de här människorna, att det här inte är tillåtet, är att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, då han talar om de resande, de sjuka, de som är gamla. Ja. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala att fasta istället andra dagar. Ni bryt fastan och ta igen dem efter ramadan. Det här är för att underlätta för dessa människor. Och han sa inte till dem, fasta så mycket ni kan. Fattakullaha mastata'atum, eller fasta tills ni inte orkar. Vilket skulle vara det ultimata alternativet, eller hur? Om han vill underlätta. Men istället, vad finns i Koranen? Fasta eller fastar inte? Kan du inte fasta, bryt fastan och ta igen den efter ramadan. Så vad är svaret då på detta dilemma, långa dagar? Jo, det är fasta. Och sen om någon dag märker du att du blir yr, du håller på att svimma, du klarar inte av att fasta, då får du bryta fastan den dagen och ta igen den efter ramadan. Men att vi säger du behöver inte fasta ramadan, eller du kan bryta fastan efter Mekkas tid, det här går inte. Och en sån fasta är ogiltig, den räknas inte. Så den här hadithen motbevisar då detta falska påstående, att det skulle vara tillåtet att fasta efter Mekkas tid, då dagarna är för långa i Sverige. Vi ställer också en fråga, vi kontrar och säger okej, nu säger ni att vi ska bryta fastan för att dagarna är långa. Vad ska ni då göra när ramadan blir i december uppe i Luleå någonstans och dagen är 3 timmar? Ska ni också bryta fastan efter Mekkas tid? Ja, nej. Och som vissa lärda sa till oss, att nu på sommaren betalar de skulden för när de fastade på vintern. Ja, då hade ni korta dagar, nu får ni långa dagar. Och subhanallah, fasta 18 timmar, 19 timmar, det låter jättesvårt. Men subhanallah, det är enkelt. Alla underlättar. Är det inte så? Varenda ramadan, alla underlättar. Och jag frågar er, hur många gånger har ni hört om en människa som dött för att han fastade i Sverige? Det var för långa dagar, så subhanallah, qadr Allah, han dog. Har ni hört om en sån människa? Har ni hört om någon som kollapsade? Han bara, 18 timmar, han bara kollapsade, han fick åka till akuten. Har ni hört om en sån människa? Jag har aldrig hört om. Aldrig har jag hört om en sån människa. Utan subhanallah, Allah azza wa jalla underlättar. Och som Sheikh Albani säger, vad du missar på dagen, tar du igen på natten. Ja, det är inte så att vi äter för lite på natten. Idag, mashallah, vi har khairat. Du äter jättemycket. Och det där räcker för dig hela dagen. Och människan överdriver. Vi har subhanallah lager i kroppen. Och som vi sa också, den här välsignelsen från Allah, alla underlättar. Vi klarar av att fasta så här länge. Samt, lägg också till där, att Sverige är ett kallt land. Du åker ner till Irak, åker ner till Saudiarabien, gå och jobba från morgonen till eftermiddagen utomhus på sommaren och fasta. Det kommer vara mycket jobbigare än att fasta i Sverige 18 timmar. Du fastar där kanske 12 timmar, men du kommer svettas ihjäl. Ja, men ingen lärd har sagt att du får bryta fastan, för det är för varmt. 40-50 grader. Nej, du ska ändå fasta. Så det är enklare att fasta i Sverige. Så alhamdulillah, också till argument, Allah subhanahu wa ta'ala säger ayyaman ma'dudat. Ramadan är ett fåtal dagar. Subhanallah, den kommer snabbt och den försvinner snabbt. Yani 30 dagar blåser iväg nästan, är det inte så? Så ha tålamod. Och ingen har sagt att ramadan ska vara en dans på rosor. Det är lite mashaqqa, det kräver tålamod. Och därför så kallade profeten alayhi salatu wasalam den här månaden för shahru sabr, månaden av tålamod. Och om du inte ska känna hunger eller törst, vad är då tålamodet? Det måste finnas lite mashaqqa. Och sist men inte minst, När du fastar långa dagar och det är svårt och det är jobbigt, så får du större belöning. Och vill vi inte alla ha belöning? Vill vi inte det? Vill ha mindre eller mera belöning? Alla vill ha mera belöning. Så ju längre du fastar, ju svårare det är, ju större belöning får du. Så som profeten Ali sa till Aisha, och vet att din belöning är beroende på hur svårt det är. Och det här var under hajj. Yani, ju svårare det är att göra en gärning, ju mera belöning får du. Så se det istället som en optimist. Yani, positivt. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla ger oss chansen att få ännu större belöning, ännu större chans att bli förlåten för våra synder. Allah har folk, han räddar från helvetet varenda kväll. Kanske ännu större chans att du blir från dessa människor. För du kämpade ännu mer i Ramadan. Är det inte så? Så se det istället från den ljusa sidan. Ja? Och alhamdulillah, som vi sa, det går över snabbt, 30 dagar. Och du kommer att klara det vid idnillahi ta'ala. Var det någonting relaterat eller? Ja.
Men att han bryter den efter våra tider bara för att han ska efter med sin familj, räknas fastan?
Ja, ja. Om en person tror att den här åsikten är tillåten men inte implementerar den, så hans fasta är ju korrekt. Men som vi sa, den här åsikten är helt felaktig och den saknar grund. Ingen av islams lärda har sagt den från förr, och även av dagens lärda har ingen sagt den. Nu kollar på alla stora lärda idag, Ibn Baz, Uthaymin, Albani, Lejna Daima, Al-Majma, Al-Fiqhi. Yani alla de här som är mu'tabar, de som är en källa man går tillbaka till i denna tid, har sagt nej. Förstår du?
Kan du berätta vikten om de 6 dagarna efter Ramadan?
Det kan vi ta sen, inshallah. Jag ska bara ta ett till kapitel, sen är vi färdiga, inshallah. Kan vi ta frågor? Sista kapitlet. Vad säger man då man bryter fastan? Där berättas det från Marwan, som sa att jag såg Abdullah ibn Umar jag såg Abdullah ibn Umar greppa sitt skägg och klippa vad som kom ut efter skägget. Och då så sa han att Rasulullah alaihissalam, då han bröt fastan, brukade säga: ذهب الظمأ وابتلعت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله عز وجل. ودنا حديث حسن ده في سي أبي داود. Den här duan brukade då profeten alaihissalam säga. Och vi kommer tillbaka till den. Och han nämner en till hadith, att då profeten alaihissalam bröt fastan, så brukade han säga: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Men den hadithen är daif, den är svag, den är inte autentisk. Så låt oss istället då fokusera på första hadithen, som är inshallah hassan, den är godtagbar. I början på denna hadith nämns då en athar, en berättelse att denna man från ett tabi'in, han såg Abdullah bin Umar greppa sitt skägg, yani knytnäve, och klippa vad som kommer ut under knytnäven. Och det här har narrerats i flera hadither, eller flera athar från Abdullah bin Umar specifikt. Att han brukade göra så med sitt skägg, att klippa det som kom ut under knytnäven. Och då så säger vissa lärda på att det här då tyder på att det är tillåtet. Man ska släppa skägget som muslim. Men hur mycket ska man släppa skägget? Det enda som har berättats från sahaba är att de klippte det som kom ut under knytnäven. Och det har berättats från mer än Abdullah bin Umar, från Abu Huraira, från Ali och andra sahaba. Och vissa av tabi'in talade också i plural och sa att sahaba brukade klippa vad som var utöver knytnäven. Okej, så det bevisar att har man jättelångt skägg, så får man klippa det som kommer ut under knytnäven. Men han berättade då denna dua, att profeten a.s. då han bröt fastan brukade säga "Dhahaba dhama'u", vilket betyder att törsten är borta. Törsten är borta. "Wabtala'at al-uruq", och typ venerna eller ådrorna fylls, och belöningen är bekräftad inshallah azza wa jall. Så den här duan är rekommenderad att säga när man bryter fasta. Och en annan viktig sak som vi kan avrunda med, det är också att när man bryter fastan och generellt man fastar, så är det rekommenderat att göra mycket dua. Vilken dua som helst. Be om det goda i detta liv och i nästa liv. Specifikt när man bryter fastan och generellt under hela dagen. Det har nämnts i Tirmidhi att profeten a.s. sa att det finns tre personers dua som inte nekas. Yani deras dua accepteras. Al-imam al-adil, den rättvisa ledaren. As-sa'im hina yuftir, och den som fastar då han bryter fastan. Och da'wat al-madhlum, och den förtrycktes åkalla. Och Sheikh Albani säger att han är sahih. Och en liknande hadith, det finns tre dua som accepteras. Da'wat al-sa'im, den fastandes dua. Och da'wat al-madhlum, och den förtrycktes dua. Och da'wat al-musafir, och den resandes dua. Dessa två hadither, den ena nämner den fastande och den andra nämner den fastande då han bryter sin fasta. Och ni kanske har märkt det här att när folk sitter och bryter fastan så lyfter de händerna och gör dua. Eller hur? Det är bra, det är sunna. Men att tro att dua bara är accepterad om man bryter fastan är fel. För inshallah, din dua är accepterad under hela fastan. Än från suhur till maghrib. Så är det större chans att din dua blir accepterad. Hänger ni med? Och sen kanske det är ännu bättre, ännu mer specifikt vid maghrib. Men man kan göra dua, mashallah, hela dagen. Och därför också en faida. Om ni läser surat al-Baqara vid vers 183 ungefär, tror jag, där Allah pratar om fastan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Så finner du verser om fastan, fastan, fastan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i mitten av dessa verser: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Att om dina tjänare frågar om mig, så säg att jag är nära, jag hör deras åkallan då de åkallar mig. Och sen kommer versen efter en till vers om fasta. Så fasta, 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 dua, fasta. Och då säger här ulema, som Ibn Kathir och andra, det här indikerar på att dua är länkat till fasta. Yani när man fastar ska man göra mycket dua. Och det är större chans att den inshallah blir accepterad. Så tänk på detta. Gör mycket dua när ni är fastande. Och också nämndes i hadithen, den som är resande. Om man reser generellt under hela resan, så kan man göra mycket dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar därför idag och öppnar inshallah möjligheten för lite frågor. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.